Right.
Allt fler köper och kör husbil numera. Och det här ska vi prata om idag här på Tyresöradion. Om jag som sitter här, jag heter Katarina Johansson Nyman. Ja, och förstås har jag med mig lite personer här i studion som kan betydligt mycket mer om det här än vad jag kan. Välkommen hit, Jerker Pettersson, programmakare på Tyresöradion, men också husbilsägare.
Tack Katarina Johansson Nyman. Vi sitter ju här igen i studion.
Ja, det är, ibland är det tätt mellan given. Jerker, hur länge har ni haft husbil och hur mycket är ni ute?
Om vi räknar husbil så är det sedan 2021 till 20, ja, till nu då. Innan dess så kan vi skoja över att vi hade husbil, för vi har vår lilla Citroën 2 CV som man då kan sova i. Men om vi tar riktig husbil så blir det ju, vad blir det, 5 år?
Mm. Men ni är ju ute väldigt mycket.
Ja, det blev väl så att vi var ute ungefär någonstans mellan 25-30% av nätterna 2025. Så bodde vi inte hemma. Eller, jo, vi bodde hemma, fast det andra hemmet, det här som rullar.
Mm, så kan man kalla det för. Mm. Ja, precis. Ja, ni är erfarna husbilsägare och boende.
I alla fall 5 år. Men vi träffar ju de som har hållit på i 20 år. Va? Ja. Då, så det är olika.
Har det blivit mer och mer med åren som ni är ute?
Nej, jag tror det håller sig ganska konstant faktiskt. Ja, det har det. Mm. Det är väderberoende.
Ja, och mycket i Sverige?
Ja, det blir väl Sverige med utflykter till Åland och Danmark kan vi säga.
Ja, och här finns också Björn Andersson, och förutom då att du är mannen i mitt liv så är vi också numera husbilsägare. Ja, Björn, hur kom det sig?
Ja, det kan man ju faktiskt undra, men jag tror att en längtan att komma ut i det fria lite grann, med tanke på att vi har haft båt länge, så var det en ganska naturlig steg för oss.
För du börjar... Törs man ju knappt säga, men du börjar bli lite liksom less på båtlivet. Så det här kanske var nästa steg liksom, som du säger.
Ja, det stämmer. Och jag brukar ju säga att husbilen, det är som en skärgårdskryssare med ståhöjd. Det är trångt och det är mycket, man får mycket packa om och tänka hur man ska med sig saker och man ska lägga sakerna. Så att, det är ganska likt sjölivet.
Mm. Och vi har ju också hund, och det var väl också en av orsakerna kanske varför vi skaffade husbil.
Ja, det stämmer. Det stämmer. Mycket enklare. Vi har åkt mycket bil i Europa och även i Sverige, men då är det att det här övernattning, tar de hund eller inte. Så att det är lite begränsningar. Men nu är vi helt fria.
Mm. Och hur länge har vi haft den här då, husbilen?
Ja, vi köpte den i höstas, i oktober tror jag. Sedan har jag åkt någon tur med, men sen står ni hemma på parkeringen.
Ja, nu är det ju fortfarande vinter. Det har varit 3 nätter totalt, va?
Någonting sånt, ja.
Mm, ja, men snart blir det mer. Ja, statistiken talar sitt tydliga språk. Det är allt fler som köper husbil. Och ja, lite osäkert, men någonstans har jag läst att nyregistreringen av husbilar ökade med cirka 40% här mellan 2024 och 2025. Det är ju enorma siffror. Varför tror ni att husbil är mer populärt än husvagn numera? Har ni någon tanke om det?
Nej, men jag tror att det är enklare att köra husbil än att ha husvagn och släp efter för många. Och framförallt den modellen som vi har valt, den så kallade Plåtis. Den är ju en vanlig hantverkarbil som är inredd, och den håller sig liksom inom filerna och parkeringen och så vidare. Så att den är ganska enkel att köra.
Vad tänker du då, Jerker?
Ja, jag tror att det är helt enkelt att husbilarna har utvecklats mer. Det har andra plattformar att bygga på än husvagnar. Och husvagnar är det. Det är det traditionella. Det var det som fanns. Man hade en bil och så kunde man haka på en husvagn, men nu man ska säga, kunna bygga ihop det. Och husbilarna har ju dessutom blivit så smidiga, precis som du säger, Björn. Mm. Så att det finns ju flera som har husbil som även är, så att säga, hushållets enda bil. Man har den bilen för att åka och handla eller vad man nu än gör. Så det är, det är någon slags sammanslagning och konsolidering. Och det ökar ju naturligtvis då mängden husbilar.
Ja, för Sverige, vi lär vara det land i Europa som har flest husbilar per capita. Ja, och det kan man ju fundera på varför det är så då.
Ja, vi kan ju ha en fundering och det är helt enkelt att vi har gott om plats.
Just det, precis. För man måste ha någonstans att ställa den här. För du hade en tanke kring det här, Björn.
Ja, alltså jag tror ju att husbilen, och kanske också med husvagn, men framförallt husbilen, den är nog mer vanligare utanför Stockholm och storstäderna. Där man har lite mer plats att ställa upp den. För det är någonting, om man ska skaffa en husbil så måste man ha en bra ställe att ställa den på.
Ja, så är det ju. Och dels ska du ha en bra ställe att ställa på hemma vid. Precis. Och så ska du hitta platser att vara också. Och där är ju då Sverige har ju en fördel genom att ha väldigt mycket yta.
Och sen blir det också när man kommer med husbilen. Nu har vi en som är 6,40 lång. Så att den ligger under 7 meter. Men du får inte 7 meter ekipage som du har husbil, eller husvagn och bil.
Nej, då blir det inte mycket.
Inte mycket. Och det är lite svårare att komma in och parkera och så vidare. Så att det här det är mycket, mycket smidigare.
Och Jerker då, vad tycker du, vad ska man tänka på då inför att man köper husbil?
Ja, och nummer ett är väl, vad ska jag ha den till? Vad är idén? Varför? Varför är det för att jag vill kunna åka runt och titta på vackra platser? Eller är det för att hitta ett ställe att slå sig ner några dagar och bara sitta och njuta? Eller är det för att jag vill åka hälsa på folk och då ta med mig bostaden och kunna sova i? Det finns, ja, man får fundera på varför helt enkelt. Det är väl nummer ett. Och sen får man ju då välja ekipage därefter. Men det finns tusen saker att tänka på, klart.
Och prismässigt då? För det är klart, ekonomin är naturligtvis en bärande del i det, beroende på vad man väljer. För det, de kan ju kosta olika mycket också. Vilket spann pratar vi om när man ska köpa en husbil? Begagnad eller ny?
Ja, spannet är enormt skulle jag säga. Det kan heta en begagnad. Nu får vi då sortera upp det hela i plastis och plåtis. Ja. En begagnad plastis kan du få för, ja, vad ska vi säga, 300 000. Och du kan ha mycket kul för 300 000. Men ska du köpa en ny plastis eller plåtis så snackar vi miljoner. Mm. Så det är ett enormt spann.
Ja, ja, det stämmer. Och det visar sig att köpte man en husbil, framförallt en plåtis, för 4-5 år sedan, då får man tillbaka pengarna om man säljer den idag.
Ja,
det
har stuckit i pris. Och det här var ju, det hängde ju med inflationen väldigt väl, om vi säger så. Ja, ja. Och sen, förutom inflationen, så var det också fördyrade komponentkostnader rent allmänt. Så att det drog iväg, ja. Mm.
Och sen har det blivit mer och mer exklusiva, mer och mer inredningar, detaljer. Och allt ska ju styras elektroniskt och så vidare. Mm. Och appar hit och dit. Så att det blir mer och mer invecklade bilar. Precis. Men, som en personbil.
Men om man ska säga någonting om priset så är det att det stack iväg som tusan här 2024-2025. Och så verkar det som att det har nått någon slags tak. Eller möjligen går det i linje med inflationens avveckling så att säga. Så att nu så, ja, nu kan man få tag i en ny husbil för under miljonen. En ny plåtis.
Ja, för det behöver komma också lite mera enklare märken.
Ja, enklare märken och det här lite mera basic.
Ja, precis.
Och ni var inne på det, men skillnaden mellan plastis och plåtis?
Materialet.
Berätta.
Nej, men plåtis, det är ju att smekna för någonting, men det är ju en färdig bil, en hantverkarbil som man inreder. En husbil av traditionella mått, det är ju en bil med en hytt som man sätter på en husvagn på och bygger ihop. Det är liksom en snabb förklaring.
Ja, det är den grova indelningen. Och du är egentligen delar upp det, vad är plåtis och plastis då? För att de husen man sätter på, som du säger, det är ju plast.
Ja,
och sen finns det två varianter av plast. Det finns helintegrerad och halvintegrerad.
Ja, då går plasten över hytten.
Ja, då går plasten över hytten eller går den inte över hytten? Nej, det är skillnad. Ja. Helintegrerad så går plasten över hytten. Halvintegrerad, ja. Så börjar plasten efter hytten. Ja. Du har liksom satt på en låda på flaket kan man säga.
Och då har man ju genast ett problem med en plastdel. Då har man problem med att fukten tränger in i skarvarna och så vidare. En hel plåtbil som är i ett helt skal. Då har man ju mera tätt skal. Och det är en fördel i vårt klimat som vi har.
Ja, det är en annan utgångspunkt. Och dessutom så blir det ju så att när det är ett sammansvetsat plåtskal så blir det väldigt stabilt.
Mm, stämmer. Det är en av delarna att plåtis har blivit så populärt framförallt i Sverige.
Och sen att de är då lite smalare än plastisarna. Nu kommer det för sig plastisar som ska börja konkurrera med plåtisar och tillverkas smalare också. Men det kan man snarare se som att plåtisens format leder, tycker jag.
Ja, det stämmer.
Och Björn, berätta då, hur när vi då skulle köpa husbil, hur gjorde vi då? Förutom att fråga Jerker då förstås.
Hur gjorde vi? Det började många år tillbaka. Vi fick låna en husbil. Vi åkte på ett bröllop i Värmland och det var perfekt. Vi kunde parkera bilen utanför festlokalen och alla andra fick vänta på taxi och sånt. Vi bara gick in i vår bil och så och åkte vidare sen dagen efter. Och sen förra året så hyrde vi en ganska stor husbil ihop med ett par vänner. Plus 200. Vi åkte runt i norra Tyskland. Och sen har det där liksom växt med tiden att vi känner någonting. Och som sagt, jag börjar väl och tröttna på att vi sticker ut och seglar och var ute och hittar på någonting annat. Och sen då har vi ju våra vänner, Jerker och Lotta, som propagerar och för en husbil och framförallt en plåtis och framförallt en speciell plåtis. Så att sagt och gjort så var väl en sån vi skaffade.
Rena kampanjverksamheten låter det som.
Precis, och det var
fick
lyckat.
Du någon kickback, Jerker?
Nej, jag har inte märkt det.
Nej, men det var lyckat, det var perfekt. Så nu har vi exakt likadan fast en något äldre modell. Jag tror likadan. Nej, kanske inte riktigt.
Ja, om vi tar det i plåtis-sammanhang så har ni en Puzzle Summit 640 och vi har en Puzzle Road Cruiser 640.
Ja.
Jag tror ni är 2017 har ni och vi har 2018.
Ja, det stämmer. Ja. Mm.
Och är det bara årtal som skiljer eller är det detaljer också?
Mellan 2017 och 2018 tror jag faktiskt att det mest är årtalet som skiljer. Mm. Det kom ju vissa år då blev det sådana här teknologiska hopp, men där var det nog inga hopp.
Nej.
Och en sak som ju ni sa till oss då, Jerker, det var ju det här att vi skulle fundera på de här bäddarna, om man skulle ha tvärbädd eller längsbädd. Och ni har längsbädd, eller hur?
Vi har längsgående bäddar så vi sover... Ja, inte på tvären utan på längden.
Men man kan ju sova på tvären också då.
Man kan sova på tvären om man vill, ja, förstås. Det precis. Kan man göra. Men vi valde långbäddar av den enkla anledningen att det är skönt att kunna gå upp på natten på toaletten utan att väcka den andra. Mycket praktiskt.
Ja, Björn, det blev ju så för oss också.
Ja, alltså vi tänkte så, för vi är inte så här fasligt jättelånga, så vi tänkte vi får ju plats på tvären också i en husbil. Den är ju ungefär 2 meter eller kanske 1,95. Mamma tvärbäddar långa. Men då gjorde vi så att vi åkte ut och provade på en sån här mässa. Så vi åkte ut och la oss ner i bilen och tittade. Och så kom vi på att nej, det här funkar inte. Vi ska ha längdbädda också.
Och sen tänker jag, visst är det lite grann så att andrahandsvärdet är högre, va, om man har långbädd? Är det inte så?
Jag tror det, för att vad de nämnde ute på den här mässan det var ju att det har blivit populärare med längdbäddar på bilarna. För att man har ju faktiskt möjlighet att kunna sova 3 stycken. Och har man dessutom med sig en hund som vi har, då är det perfekt med plats för 2 personer och en hund.
Och det är ju trots allt en halv meter mer i stort sett än den volymmodellen är ju 6 meter annars. Och då sover man på tvären. Alltså 6 meter lång bil, man sover på tvären. Och en halv meter till, det gör ganska mycket. Ja. Dels får man långbädda, men också får du ju mer utrymme i det som kallas garaget. Mm. Alltså det vill säga bagaget där bak.
Så under sängen. Precis.
Ja, under sängen. Ja. Så att det är dubbla fördelar.
Och andra saker då som man ska tänka på rent praktikaliteter. Alltså alla husbilar har ju förstås toalett och dusch. Är det någonting där som skiljer eller hur är det?
Toalett och dusch, de ser väl i stort sett likadana ut, tänker jag. Toaletten är ju en vattentoalett som man spolar med den inbyggda vattentanken i färskvattentanken i bilen, och duschen är ju också det samma vatten.
Ja.
Så att de är i stort sett likadana oavsett om de är 5,40 långa, 6 meter långa eller 6,40 långa. Ja, nej, jag tycker det är samma.
Det kan vara, vissa toaletter kan ju vara lite mindre om man har 6 meters bilar. För att kunna klara av att ha den här soffan och bordet bakom förarstolen.
Och det är en ständig, ska vi kalla det kompromiss då? Mm. Eller, alltså, du ska ha med ett kök, du ska ha med ett kylskåp, du ska ha med en toalett, du ska ha med en bädd, du ska ha med ett vardagsrum i praktiken. Mm. Och sen gäller det då att disponera de här kvadratmetrarna man får då. Om bilen är 45 lång, 6 meter lång eller 46. Och då finns det ju massor med olika lösningar och kombinationer. Och prioriteringar där kan man väl säga också. Ja.
Och de är väldigt påhittiga att kunna hitta ytor och kombinera. Så jag menar, man har en innervägg som är vikbar i toaletten. Så helt plötsligt blir det en dusch och andra hållet så blir det en toalett.
Ja, kombinatoriken där är ju... Det är många timmars funderande eller nedlagt på det där.
Mm. Och smarta lösningar, precis. Ja. Och det här med gas kontra el då? Berätta om det.
Ja, så det, om man då väljer huvud med gasol, då är man ju mer fri att kunna vara ute i naturen och kunna klara sig själv utan att åka till någon laddstolpe.
Och vad är det som funkar med gasolen då? Vad är det som går på det?
Det kan allting. Det är kylskåp och spis, värme. Så att det är väl olika. Men man har ju i princip, det är 12 volt, gasol eller diesel. Det är ju de tre alternativen som man har till husbilen.
Mm. Ja, det är de tre energikällorna. Så får man då balansera det där och använda. Ja. Kan man ju säga, gasolen är ju väldigt energität och jättebra för att producera värme. Så är det ju bara. Men det är klart att gasolen, den måste ha en fläkt. Och den fläkten går på el.
Ja, precis.
Så man är inte, man har alla komponenterna och motorn går på diesel.
Ja.
Så hur man än vänder och vrider på det så blir det tre energikällor.
Precis. Så, och så kan man kombinera med kylskåpen, kan man kombinera med gasol kontra el.
Ja, just det. De kan man köra. Men min spaning är att det blir vanligare med sådana här kompressorkylskåp, alltså som går på 12 volt kort och gott.
Mm. Och det är det man har innan man kommer från båtlivet. Då hade man ju kylskåp på el och sen en solcell på rufftaket.
Mm.
Och det funkar jättebra. Och nu har vi precis samma sak här. Vi har el och så har vi en solcell uppe på biltaket.
Det är verkligen likhet, förstår jag, mellan båtlivet och husbilslivet.
Ja. Man kryssar omkring på vägarna istället för fjärden. Det är lite samma. Det enda man slipper, som är ganska skönt, det är när man på kvällen stannar bilen och gör natt. Då slipper man fundera på med ankare och vinden och lite annat.
Det enda man behöver komma ihåg det är att man ska veva in markisen.
Så kan det vara. När man ska åka väg också.
Jag har gjort misstaget.
Ja, men till och med, jag har observerat det här fotstödet som man kan köra ut och gå in. Det åker in automatiskt om man lägger i växeln på bilen.
Har ni en sån?
Ja, vi har Summit 640.
Wow!
En annan trevlig grej med de här plåtisarna, det är ju att liksom när man öppnar dörren så kan man ju liksom öppna halva sidan så att säga. Så att på kvällen så kan man ju sitta där liksom, precis som alltså, du pratade om markisen, Jerker. Man kan sitta under markisen och så kanske den andra står där inne och fixar lite mat eller vad man gör. Alltså det är ganska trevligt så här, att man öppnar upp liksom.
Ja, och det gör ju att köksmodulen ligger som regel innanför den här skjutdörren.
Mm.
Och då gör ju då att köket är ju, vintertid är det innerkök. Och sommartid så blir det ett slags utekök för det är öppet rakt ut till det vi skulle kunna kalla terrassen. Så man kan ju säga det som att en sån här plåtis, den har ju då sitt sovrum där bak, den har sitt vardagsrum där man sitter, den har sin toalett, sitt kök som då kan vara utekök och innerkök och den har sin terrass. Och allt rullar.
Mm.
Mm. Har ni också sådär, Jerker, att ni kan öppna där bak och om ni parkerar bilen mot en sjö så kan ni öppna upp och...
Du målar upp den här vackra bilden man brukar se på sociala medier.
Ja,
när man ligger där på morgon då och solen går upp och så drar man bort lilla gardinerna, öppnar bakdörren och tittar ut över fjärden och det bara blänker och glittrar. Ja, visst. Men det är magiskt alltså.
Ja, för vi har ju inte så, Björn. För vi har inga rutor där bak, utan vi har det åt sidorna.
Ja, just det. För vi har tätt bak. Men vi kan öppna upp helt och hållet.
Men ni kan ju öppna dörrarna, då är det ju raka spår.
Ja, det är ännu bättre. Men nu, precis som säger här med fjärden och sjön ligger glittan, men i praktiken ser det så, man öppnar upp rakt in i husbilen bakom. Så att det är liksom lite olika.
Ja, det beror ju på vart man står då.
Ja.
Och då kommer vi kanske över till nästa ämne.
Jo, jag kommer på en annan sak med det här med fördelen husbil kontra med husvagn. Det är att med husbil så med lätthet kör man ju i trafikrytmen. Man kan ju alltså hålla hastigheterna. Och det är, tror jag, också en fördel som många tycker är ganska skönt, att slippa hacka omkring i 80 km i timmen och långa kö efter sig.
Mm.
Så då kör man som man... Som,
ja, ja, man hänger ju med.
Man hänger med.
Man blir inte samma stoppkloss.
Nej, nej.
Jag tänker så här, vi kanske ska göra om den här låten.
Man ska ha husvagn, vart hem man än sin resa ställt. Man ska ha husvagn, så slipper man att resa tält. Man ska ha husvagn, så att man vet hur allt ska bli. Man ska ha husvagn, för då är man trygg och låst och fri.
Så frågan är när vi ska sjunga in låten Man ska ha husbil.
Ja. Men vi kanske kan ringa till Per och fråga om man kan göra om den.
Ska vi göra det?
Ja, jag tycker
det. Ja.
Vi okay. Har försökt det.
Mm. Vi tar det som en idé.
Eller också blir det AI. Ja, ska vi prata lite grann om hur det är att ha husbil och vad ska man tänka på när man är ute och far? Ja, vad säger du, Jerker, som är erfarenheten?
Vad ska man tänka på? Ja, det man kan tänka på... Så här, det man ständigt tänker på skulle jag vilja säga, det är ju, jaha, var ska vi åka nu då? Och så tittar man, antingen så har man då en färdig rutt, men vi brukar titta på vädret, för att det är ändå vädret som gör ganska mycket. Man vill ju komma ut i det här uterummet utanför bilen och så. Och då blir det ju genast att man ska leta, jaha, var kan vi stå? Plats. Och då finns det ju antingen ställplatser som man pröjsar för, eller så har man då fricamping som det heter. Och då, det gäller ju att hitta platsen. Och det är väl någonting man ständigt tänker på. Man är ju liksom en kartnarkoman.
Och då finns det appar också, antar jag.
Det finns appar. Det finns två appar åtminstone i Sverige som är bra. Och det är ju de här ställplatser heter den ena. Men den bästa tycker jag då är Park4Night, som väl inte är svensk i grunden. Men som, och dessutom är hela världen. Där alla människor bidrar med att lägga in sina platser man hittar. Vare sig det nu är en ställplats eller någon parkering någonstans. Och sen kan jag slå ett slag för en tredje app som vi gillar. Och den heter Badplatser. Mm. Det för att badplatser är utmärkta då på den appen, och vid en badplats finns det som regel en parkering. Så enkelt.
Men du, är man väl sedd om man kommer med husbil och ställer sig då till exempel vid en badplats eller frikampar?
Det beror på. Det är olika. Och framförallt så är det så här iakttagelse att det är olika på kommuner. För det finns kommuner som har idén att säga, ja, men vad kul, här kommer det folk och vill besöka. De har med sig pengar, det är bra, det bidrar till näringslivet och kommersen och så här. Och så finns det de som då mera säger, nej, usch, här ska det inte komma några. Och det ser man då i mängden, frekvensen av förbudsskyltar. Jag ska inte hänga ut någon kommun även om man skulle kunna.
Men det är kanske de som har så mycket turister ändå, så att de behöver inte vända sig speciellt.
Jag tror, spaning är väl ungefär att det har attityden att antingen så är glaset halvfullt eller halvtomt.
Mm. Vi kan bara gå till den kommun vi sitter i. Vi har ju inga ställplatser för husbilar.
Nej, det kanske inte finns.
Nej, det är någonting som man tittar på just nu, vet jag.
Mm. Jag tänkte också på, Björn, när vi då åkte med husbil i norra Tyskland där, så märkte vi att det var väldigt tydligt att det stod parkering. Det innebar inte parkering för husbilar, utan det var bara parkering för vanliga bilar.
Ja,
utan
då fick
man liksom söka sig lite längre bort och där då. Och det var väldigt viktigt, för annars åkte man på en p-bot.
Ja, de var ju stenhårna när vi kom på stället och tog och pekade, så att det var bara att åka längre bort. Och då hamnade man utanför byn, inte bara liksom... utan det var nog nästan en kilometer utanför man hamnar. Så det är lite olika. Och sen vet jag att det här med allemansrätten som man tror är hej och hå och man kan göra som helst. Men det kan man inte göra heller, i Sverige heller. Utan det är ju begränsat. Och andra länder är ännu tuffare.
Men det bästa tycker vi, det är ju att man kommer någonstans så snackar man med folket på plats.
Ja, precis.
Och säger så här, tjena, hej, hej, kul, alltihopa. Du, tror du att vi skulle kunna stå här en natt? Ja, men det kan ni säkert göra, säger de flesta då.
Ja.
Så det, ja, det är det bästa.
Ja, precis.
Mm. Ja, nej men precis, för att, och då har man ju inte tillgång till någonting då normalt, medan möjligtvis ett bad då. Men om man kommer till de här professionella då platserna, vad är det som finns då på dem?
Det kan vara allt från ingenting.
Ja, det är restaurang, jag menar, det kan vara, precis som säger, det kan vara all service, som en gästhamn.
Väldigt mycket gästhamn.
Ja.
Och sen kan det vara de som säger nej, det finns, du får kvadratmeter, that's it.
Mm.
Och det är en hel, det finns hela spannet där, tycker jag.
Ja, precis. Och jag tänkte, dottern då, hon bor i Skåne, där har jag märkt att det finns en del bönder som bara liksom, det står ställplats, står det, och då är det nog bara någon plats att ställa sig innan man ska åka, ta färjan från Trelleborg eller åka över bron till Danmark. Ja, folk ställer sig bara där. Jag tror inte det finns någonting för övrigt.
Nej, men det är, så är det. Och det är ju nog bönder som har hittat en affärsmöjlighet helt enkelt. Precis. Det finns ett behov, okej. Bra, då fixar vi det. Så det har vuxit upp en liten industrinäring nästan, om man skulle se det totalt.
Du, om man ska in i städer då, Jerker, man är ju ändå lite längre än en vanlig p-plats, brukar man säga, 2,5 gånger 5 meter. Så man är ju liksom lite för lång då. Kan det vara svårt att
hitta? Och för hög.
Och för hög kan man också vara.
Det. Ja.
Just det. Det. Hur hög är en
plats? Ja, var det 2,58 va?
Ja, någonstans. Lite högre kanske. Jag vet inte.
Och det här, precis, det här är någonting som man märker, måste veta om att du kör. För att man inte kör in på höjdbommarna på parkeringar. För många har ju sänkt för att bli av med husbilarna. De har satt en sån här bom.
Ja, jag noterar alltså köpcentrum som har stora parkeringar. De har i praktiken stängt ute husbilar.
Ja. Precis.
Trots att man bara vill dit och shoppa.
Ja, och det här är ju då blir man lite nyfiken på, hur tänkte ni nu?
Mm.
Ja, just det. Och jag tror det är inte så vid Flatenbadet också.
Ja, det kan nog vara.
Åtminstone på del av parkeringen, kanske inte hela parkeringen.
Mm. Nej, men det kommer så som, jag har ju varit i en bransch med fastighetsförvaltning, och där hade vi parkeringsplatser lite annat. Och vi hade en del bekymmer med så kallade asfaltläggarna som kom.
Ja,
och slog sig ner. Och där har vi lagstiftning i Sverige att man kan inte bara be dem försvinna, utan man måste gå till kronofogden och få ett beslut. Och sen kan polisen komma och köra iväg dem. Och det är väldigt, väldigt bökigt. Så att då är det enklare att sätta upp en sån här höjdbom.
Det blir ju ett effektivt hinder.
Ja, ja.
Annars är det den generella regeln i Sverige, står det en P-skylt utan tilläggstavlor, då får du stå där i 24 timmar så länge du håller dig inom rutan.
Ja, precis.
Med hjulen. Mm. Vilket innebär att om man har 6,40 så hänger man ju över lite grann. Men det går.
Ja. Jaha, det beror på var hjulen sitter.
Det är hjulen som är.
Mm. Okej, så det är inte ekipaget.
Det är hjulbasen.
Ja, spännande. Ja. Men har ni upplevt
det? Så man får med sig ett vitfärg och förlänga rutan.
Ja, det har du väl.
Ja. Tips.
Ja.
Men Jerker, har ni märkt att ibland, om ni ska till exempel in och shoppa då, att det kan vara svårt att hitta parkeringsplats?
Shopping har vi kanske inte... Ja, någon gång har det väl hänt. Men det är inte så mycket sådana här höjdhinder ändå, tycker jag. Alltså det, utan om vi ska se någon problematik med det här med parkering, det är med tilläggsskyltar.
Mm.
För du kan ha så här en 6 stycken skyltar på rad. Det börjar med ett P och sen är det tillägg. Och jag tycker vi är normalintelligenta i alla fall, min fru och jag. Men om vi ska lägga ihop det där, så är det inte givet vad det blir.
Nej, nej.
Faktiskt. Och det kan till och med vara så, på ett ställe, jag ska inte avslöja, så la vi ihop alla skyltarna. Sen tittar vi i den vidhängande appen från något av parkeringsbolagen, och där var det ett helt annat besked. Och sen frågade vi människor, och då fick vi ett tredje besked. Så det är alltså, det är så, ibland stundtals kan det bli så förvirrat så ingen vet.
Nej, precis.
Och det finns ju heller ingen, vem ska då kunna utfärda böter? Det blir... Nej, det är total röra, för att vara lite mörk i tonen.
Men fördelen med plåtisen är att man kan ju ställa sig på längsparker på gatan, eftersom det är ju inte bredare än andra bilar.
Så är det.
Och då kan man ju som hitta en sån ställe och kunna gå in och handla.
En plåtis är ju, då är jag även plastis här, är ju per definition en personbil klass 2.
Mm.
Till skillnad från personbil klass 1 som är våra vanliga.
Men Björn, nu när vi ska ut och åka då här så småningom, är det någonting som du känner att du är liksom orolig för, eller som du funderar att, eller så här, undrar hur det blir med det här, eller vad tänker du? För du är den som mest i vår familj tänker kring det här, tror jag.
Ja, nej, inte direkt. Det är ju så, vi har ju en bil som går på mycket, ja, på gasol. Vi har ju som den delen. Och då har man ju börjat fundera på hur man ska fylla på gasolflaskorna. Och det är ju olika system i olika länder. Men Tyskland och Frankrike har väl samma. Men då finns det adapter man kan köpa. För antingen fylla på den flaska man har, eller om man köper flaska, ja, där man är, så att säga. Nu tror jag att vi tar med oss i reserv så att vi klarar den delen. Och då är det så att våran värmare går på gasol, och är man ute när det är för kallt, då tar ju en sån här vanlig tub slut på 2, 3, 4 nätter kanske, beroende på hur mycket man använder värmaren. Men då har vi också elelement med oss om vi då hamnar.
Så om vi ska ut här i vår nu då, så blir det kanske det som...
Ja, vi kommer väl säkert hamna på ställplatser med el, eller vi får väl se till att hamna där. Och då tar vi elvärme.
Duntäcken, det låter bra, va, Jerker? Det är det ni har?
Duntäcken, det är alltså... Vi kör ju då svalt, icke pen. Så vi sätter in värmaren då på 14 grader på kvällen. Ja, visst. Ja. Men då... Det räcker väldigt väl när man har duntäcken, och ändå blir det så att den här lilla, så att säga, intima, trånga kupén eller sovrummet, den blir ganska varm. Ja, det är inte som att sova i en stor sal där det är kallt. Nej, det blir en annan miljö på något sätt. Och det är väldigt skönt.
Om man kör med lite stearinljus på kvällen då, eller finns det någon sån här risk med koloxidförgiftning och sånt där man ska tänka på? Eller hur funkar sånt?
Ja, man ska vara lite försiktig med det. Men då tycker jag ett tips, om man ska ju skaffa så här koloxidmätare. Mm. De är ganska billiga, ett par hundra kronor som kan man ha den. Och det tycker jag är en bra livförsäkring.
Att ja, lika väl som man har en som mäter eventuellt gasolläckage.
Ja, precis.
Det brukar ofta vara kombinerade de där också, tror jag. Mm. Ja, så det bör man ju ha, ja, den alltså. Ja. Mm.
Lite grann med kring kostnader då, per år och sådär. De här är väl lite dyrare i både försäkring och skatt, antar jag?
Ja, inte. Nej, så, inte. Det tycker jag inte. Man tänker på vilken personbil man har. Men det ligger där i spannet som en vanlig personbil.
Är det också, ja, din erfarenhet, Jerker?
Ja, alltså, personbilar kan ju skilja dessutom väldigt stort. Ja. Men i det här fallet så... Eller för oss så tror jag att skatten ligger någonstans mellan 5 och 6 tusen per år. Och jag vill minnas att försäkringen ligger någonstans mellan 5 och 6 tusen också. Så att man kan ju då säga att det blir en 12 tusen, det blir en tusenlapp i månaden.
Mm. Försäkringen är billigare än vad det är för min bil i alla fall, då kan jag säga.
Mm.
Hon har en Bentley.
Nej, jag har inte alls en Bentley, men det är en bil som tydligen många skurkar tycker om att sno.
Ja, Bentley.
Sen kan man ju säga kostnaden också, det är ju så att den är ju dieseldriven. De här bilarna, våran går på ungefär 0,8 per mil. Och dieseln kostar då, vad är det, 16 spänn?
Ja, det är
så. Det blir inte dyr framfart alltså.
Nej, jag skulle vilja påstå att egen husbil, och nu pratar vi plåtus då, det är ju ungefär samma kostnader, de här fasta kostnaderna, som en personbil, en normal personbil.
Ja, ja. Jo, men det är...
I drift, i försäkring och i skatt.
Ja, och det är väl därför många då kan välja att ha en sån här husbil även som personbil. Ja, ja. De håller på något vis ja, att växa ihop lite grann då, personbil och husbil. Mm.
Det är ju många som när de är ute och åker också har cyklar eller små elmopeder och sådär där bak på sina husbilar. Jerker, har ni det?
Nej, vi köpte våran, så var det ju ett cykelställ på. Men det där jädra cykelstället var bara i vägen, och vi ville inte ha några cyklar att släpa på och krångla med. Och vi går istället. Så att vi har demonterat delar av cykelstället, och det har istället blivit då handdukshållare och badkläder. Fick en nytta i alla fall.
Ja, precis.
För vi har ju det på vår nyinförskaffade plåtis. Hur ska vi göra med det då?
Det är ett rejält cykel. Ja, men det där faktiskt, vi ska se. Vi har fått tips om att ta bort det här, för det väger för mycket. Man måste också tänka på den totala vikten. hur mycket man får ha med sig i packning och framförallt hur mycket man får med sig hem i packning.
Speciellt om man ska köpa lite viner när man är ute i Europa.
Ja, vad det jag tänkte hem.
Mm, alltså, ja. Just det.
Ja, det är ju 3,5 ton vi har som gräns på våra B-körkort.
Ja, ska inte det ändras nu?
Jo, och det här, det ska, det snackar om att man ska gå upp till 4,250. Ja. Ja. Och det är drivet av att de som då vill ha en eldriven, en elbil, precis, husbil, då väger batterierna så mycket. Ja. Så det är omöjligt på 3,5 ton. Mm. Och så ska det gå bättre på 4,250 kilo då, är tanken. Jag har inte sett så mycket av det där.
Nej, jag såg att det var någon utredning och så ska vi igenom alla myndigheter.
Ja, så det där lär väl ta tid. Så 3,5 ton har man ju balanserat på.
Ja, precis. Men vi har ju funderat på, vi det får hänga kvar här, första svängen, så får vi se vad det blir. Men där är det så bastant, så vi kan ju nästan hänga på elmoped där bak.
Ja, vad vi nu ska...
Vad nu ska vi långt till.
Titta, ja, nu såg jag en ny inköpsgrej här alltså. Ja, ja,
ja, ja, okay, precis. Mm.
Ja, 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 vi får se.
Men annars blir det väldigt stabilt badbyxeställ.
Ja, ja, tunga badbyxor.
Ja, ja, ja. Vi har sådana här... Som man har på de här häftiga hantverkarbilarna, har sån här känguru-grill där framme. Det har vi bak.
Ah, så är det. Och ja, om någon skulle köra in i er bakifrån, exakt, då säger jag grattis. Ja.
Mm. Just det, det är bra.
Ja.
Ja, jag tänkte på en annan sak. Det är ju det här med manuellt och automatlåda och sådär. Hur tänkte vi, Björn, när vi köpte vår bil?
Ja, vi tänkte väl lite grann efter att lyssna med erfarna personer, bland annat Jerker. Så är det manuell låda som gäller. Det är ju lite lättare. För det finns ju, om man har service och reparation och så vidare, så finns det ju en större kostnad och risk med automatlådor.
Ja, och framförallt så lär det vara med de lite äldre automatlådorna, ja, det vill säga de här
robot,
ja, från 2017-2018 någonting. Ja. Numera, 2025-2026, då är det helt andra teknologier som jag tror är, ja, hållbarare.
Ja, ja. Därför jag med min personbil som automatbonus ska in på service här, och det är gigantiska pengar för att byta lite olja i automatlåda.
Ja, och det gäller ju att titta lite grann på det här på kostnaden just för underhåll och service. Och då kan man ju se att det är lite olika vilka serviceintervall det är. Ja. Men grunden är ju ändå att de här bilarna, de här plåtdisbilarna och de här, det är ju egentligen transportbilar. De ska ju gå ganska, ja, tuffa.
Alltså, tungt lastade och gå länge.
Ja, de ska hålla. Ja, så de är i grunden jäkligt hållbara, skulle jag vilja påstå. Såväl motormässigt som chassimässigt. Men vi har också en manuell låda.
Ja. Mm. Och det är inte så... Man sitter inte och kör så mycket stadstrafik med den här bilen. Det är mera landsvägar och kanske, ja, mindre vägar. Och snälla dieslar, man får inte växla så ofta.
Nej, det morkar ju.
Ja, 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 precis.
Så att, och sen man är ju faktiskt van. Har ju haft körkort i 50 år, herregud, man är ju van att växla.
Ja, det stämmer. Och det är lite roligt också, för man kan ju...
Ja,
men
jag tycker det är kul att växla.
Ja,
ja. Det är kul att köra bil, inte åka med.
Nej, precis.
Ja, just det, nu blir det bilkörning igen, ja. Mm. Och Jerker, förstås har ju ni en Citroën då, och det har ju vi också nu då. Vad är... Alltså, det finns ju andra modeller också. Nu är inte vi SR, men man kan ändå säga att det finns ju också andra fabrikat. Men varför blev det just en Citroën då, förutom att den är fransk?
Ja, det var väl så här. Om man ska ha en plåtis så kan man säga att ja, 80-90% av plåtisarna bygger på ett chassi som antingen är Fiat eller Citroën. Mm. Och
fransk eller italiensk?
Fransk eller italiensk, fast det gjorde samma fabrik då någonstans i Italien. Så. Men så är det ju så, om de har en Fiat-motor eller en Citroën-motor, eller ja, PSA-motor som man säger, det är, och växellåda.
Ja, just det.
Och då så lärde vi oss när vi skulle skaffa att om du har en Citroën så är det lite längre underhållsintervall.
Mm.
Kort och gott. Man sparar lite pengar, krasst.
Vi har ingen sån erfarenhet, men jag tror också att man ute åker i Europa, som i vår tanke, norra Europa, då är Citroën, det är ju ett känt märke. Det är en beprövad motor. Den har ju funnits i, jag vet inte hur länge Jerker har funnits.
Ja, och den där, ja, det är någonting sånt. Det är olika, ja, ja, olika storlekar och varianter. Ja. Men alltså, beprövad, ja.
Ja. Och det är som inga, och ganska enkel i sin uppbyggnad. Och det brukar lönas i längden.
Mm.
Ja, kära vänner. Vi har suttit och babblat här en stund. Och ja, vi får väl se här då. När vi drar ut och vart vi drar.
Ja, det blir jättespännande att se var ni åker, vad ni kommer att uppleva, vad ni kommer att säga. Och ja, resan.
Mm.
Vi kanske gör sådana här reportage när vi ut och åker.
Ja, varför ja, inte?
Ja. Ja, kanske det. Kanske.
Mikrofonen är väl med?
Ja.
Du menar att man ska intervjua några, vad det nu blir, fransoser eller italienare? Eller?
Ja,
eller,
ja.
Bara ställ en plats,
eller bara upplevelserna. Hur var det nu att köra så här långt? Och så där?
Mm. Ja. Ja, tack så mycket, Jerker Pettersson.
Tack.
Van, husbilsägare, plåtisägare, och Björn Andersson, mindre rutinerad.
Det ligger i startblocken.
Precis, mindre rutinerad plåtisägare.
Mm.
Och ni har alltså lyssnat till Tyresö Radion och jag heter Katarina Johansson Nyman.